Välkommen till min podd Folk i Finland. Och idag har vi en mycket intressant gäst som har kommit hit till kaféet Viola i Kajsaniemi-parken. Och det ska handla om dramatik, att skriva dramatik. Det ska handla om att skriva för nya medier också, skulle jag tro. Och ja, du får presentera dig själv och berätta vem du är. Varsågod.
Ja, jag heter Nina-Maria Häggblom. Jag är dramatiker och dramaturg, frilansande sådan. Och för tillfället så är jag residensdramatiker för dramatikerförbundet Labbet RF. Och har arbetsrum här ett stenkast härifrån i Kronohagen.
Och du är du utbildad dramatiker eller?
Jag har studerat till kandidat i Dublin, på Trinity College Dublin. Och sen har jag gått magistersutbildningen i dramaturgi som de facto är liksom väldigt mycket också en dramatikerutbildning här på Teaterhögskolan i Berghäll.
Skillnaden mellan dramaturg och dramatiker, du är ju båda då, men...
Ja. Det här är kanske en väldigt förenklad förklaring, men en dramatiker skriver pjäser, dramatiska texter. En dramaturg jobbar inte uttryckligen utgående från en dramatisk text eller är inte, oftast inte den som producerar den dramatiska texten själv, utan anpassar den till föreställningens ändamål, omstrukturerar den eller strukturerar den ifall det behövs, eller strukturerar icke-textuellt material till en föreställning. En dramaturg kan också agera som stöd åt en dramatiker som skriver en pjäs.
Ja, just det. Så kan man hjälpa en teater att hitta pjäser, strukturera
pjäser, det, ja.
men också hjälpa den som skriver.
Precis.
Det är också en möjlig arbetsroll. Dramaturgens arbetsroll är betydligt bredare, uppfattar jag det som, en dramatiker. Och det finns också liksom, till och med inom branschen ibland en viss förvirring över vad dramaturgens egentliga arbetsuppgift eller roll är. Och det varierar ofta väldigt mycket från produktion till produktion. Nu talar jag alltså utgående främst från det frilansande fältet. Mm. Sen på en teater med en egen repertoar så är arbetsbilden sen en annorlunda. Så just som du sa, att planerar repertoarer. Och kan också i mån av möjlighet också stöda dramatiker som har fått i uppdrag att skriva ett nytt verk.
Ja.
Teatern.
Och vi ska nämna då att du har en residensplats på det här labbet som vi pratade om. Mm. Och vad innebär den positionen?
Det är ett pilotprojekt så här långt. Labbet beviljades alltså ett stöd av Svenska kulturfonden för att ge en dramatiker en möjlighet att utforska och utveckla sitt skrivande under ett år. Det är på det sättet ett väldigt skönt stipendium på det sätt, eller ett väldigt skönt residens på det sättet att det är inte resultat fokuserat på samma sätt som stipendium som har arbetat med tidigare har brukat vara. Att det liksom, att man förväntar att ingen liksom slutprodukt, till exempel en pjäs eller en föreställning, förväntas, utan fokuset är just på att utforska nya arbetssätt, till exempel nya metoder, nya genrer. Helt enkelt kunna göra sånt som man ofta inte kan göra när man arbetar på ett beställningsverk. Där då liksom fokus är just på att man ska leverera en färdig produkt i slutskedet.
Hur går det då med disciplinen när man inte har något mål?
Det är lite omväxlande, men jag har regelbundna träffar med verksamhetsledaren. Jag kom faktiskt precis från en sån träff. Mm. Så det liksom hjälper att man inser att man måste liksom kunna förklara vad man har gjort.
Ställer de hårda frågor då?
Nej, men just i och med att man sitter i liksom en styrelse som de samarbetar med och liksom springer på varandra liksom titt som tätt, så finns det nog liksom en social press därpå. Okay. Att man, liksom vill inte göra någon besviken. Syftet med mitt residenskap är ju att utforska skrivande för liksom digitala medier, till exempel sociala medier. Och där har liksom varit ett annorlunda arbete så tillvida att jag har liksom inte kunna arbeta på ett sätt som jag tidigare gör, det att jag liksom bara liksom forskar ett visst ämne till exempel och skriver en massa utkast och ser vad som händer, utan att jag måste ta hänsyn till olika tekniska realiteter, till exempel för vilka verktyg jag vill skriva. Just nu så har jag snöat in mig lite på chatbots, alltså sådana här liksom chatrobotar. För jag jobbar faktiskt också deltid på en säljfirma som säljer via chatt och som utvecklar chatbots. Så att den, det liksom arbetet på liksom indirekt kommer ju också att, att bidra till det här residenskapet. Så att, att jag har liksom ibland varit lite frustrerad på, jag upplevde liksom att, att, att själva skrivarbetet har ibland gått väldigt trögt och jag har liksom varit väldigt irriterad på mig själv på grund av det. Men sen så insåg jag att i och med att jag inte skriver för en traditionell scen eller ens liksom ett konkret utrymme så är det på ett sätt som att jag håller på att, att bygga en ny teater, en ny scen. Och då är det liksom klart att de, liksom alla strukturer måste skapas. Att då liksom kan fokuset inte ligga. Eller man har liksom inte tillräckligt mycket, man har inte tillräckligt med tid. Eller man har inte lika mycket tid att lägga på själva innehållet. Eftersom väggarna måste upp först, så att säga. Alltså på den här liksom digitala scenen. Eller det digitala utrymme som jag håller på att försöka skapa. För att traditionellt så skriver man ju ofta liksom för ett visst utrymme. Ett visst fysiskt utrymme. Och om det fysiska utrymmet inte finns... Mm. Så hur gör man då? Det är det som har varit den stora utmaningen. Tanken att den ska utspela sig fullständigt i chatten. Alltså inte direkt utspela sig i ett liksom fysiskt utrymme. Mm. Utan att användaren slash åskådaren, publiken, deltagaren, vad man nu ska kalla det, liksom klickar sig vidare. Så vi ska se hur det går.
Men om jag tänker att det finns en historia i en chatt som är karaktärer och då tänker jag fel antagligen, för det här är något annat, eller?
Nej, det är liksom det, jag tycker inte att du tänker fel på det sättet. Jag har liksom att den idén som jag har så här långt, det är att användaren ska hitta en karaktär som har blivit gömd på internetet. Alltså det är en digital karaktär som den liksom måste luska fram, och för att liksom hitta den här karaktären så måste man leta reda på information till exempel i kommentarsfält eller på sidor och sen liksom skriva in det i den här chatten, och då eftersom det är en bot så triggas nästa innehåll och då kommer liksom nästa instruktion på sätt och vis, nästa scen. Det är liksom, alltså det är en sån här inom spelvärlden så kallas det för choose your own adventure, för just där liksom att man kan liksom välja sin egen väg. Det är lite för avancerat för mig just nu.
Varför håller du på med sån här typ av projekt, skulle du säga? Vad är det som har fått dig?
Jag kommer inte ihåg hur jag fick den här idén helt ursprungligen, men jag tror att liksom det har väldigt mycket att göra med det som är roll som frilansare, att om man skriver en text så tar det oftast väldigt länge innan man får den uppsatt, om man någonsin får den uppsatt. Mm. Att det är liksom...
Alltså skriver en pjäs eller så?
Ja. Att man ska först liksom vänta på stipendiebesked, sen ska man berätta på teaterns besked att när liksom i repertoaren kanske så kommer man... Det är, liksom, det är en väldigt, väldigt lång process. Och jag börjar liksom fantisera om att tänk om det skulle finnas ett sätt för mig att jag inte skulle vara så beroende av de här stipendier, liksom bidragen och de här institutionsteatrarna. Att jag skulle liksom ha en egen scen där jag skulle liksom kunna få allting att gå lite snabbare. Det har visat sig vara betydligt svårare än vad jag hade hoppats.
Varför det?
Liksom, just för att man liksom, man har liksom, jag liksom på något sätt föreställer mig ursprungligen att jag är med att jag skriver en berättelse och sen publicerar den på sociala medier och så är det teater. Och det är liksom, och det är verkligen inte så enkelt, utan det är just att uttryckssättet på nätet är annorlunda än vad det är live. Att liksom det är väldigt många liksom tekniska aspekter som man måste ta i beaktande, och sen just så måste man just ta i beaktande det att liksom att man måste skapa ett rum varje gång. Att liksom den här strukturen liksom måste skapas så att man kan fylla det med innehåll. Att man kan liksom inte bara gå med innehållet först, för att då blir frågan den att på vilket sätt skiljer det sig från allt annat innehåll som publiceras på sociala medier. Att om jag sätter upp en video, så varför är det just då liksom ett dramatiskt verk jämfört med en annan video som sprids på Facebook.
Men det är frågor som du också har tid nu att utforska. Du har inte svaren helt på det än, utan att du ska komma...
Eller liksom få liksom utforska de frågorna i lugn och ro och sen kunna liksom fortsätta med det efteråt. Att, att jag försöker tänka möjligast liksom långsiktigt med det här projektet. Och sen så, när jag började så sa, jag tror det var Kristoffer Mellgren på labbet som sa att, liksom, att om det visar sig att det här, liksom, att det här är en omöjlighet, så är det också ett resultat. Mm. Så du behöver liksom inte oroa dig.
En riktig forskaruppgift alltså.
Ja.
När ska du vara färdig med det här projektet då?
Det här, alltså residensen varar till slutet av december. Och planen, min arbetsplan är den att jag sen ska ha en lite liksom större demo i slutet av året som då sen kommer att vara någonting. Det vet jag inte ännu. Jag kommer högst antagligen inte att presentera liksom någon dramatisk text i en traditionell bemärkelse. Att det här är liksom en pjäs. Jag kanske liksom har liksom ett föreställningsmanus över att så här skulle det liksom kunna gå.
Ytterligare en produkt längre fram eller något sånt här, ja.
Och sen har jag ju delrapporter som jag också liksom måste skriva. Aha, så att liksom finansiären ser att det här liksom, att jag har inte bara suttit och flummat i ett år.
Men det här med att du håller på med teaterskrivande och dramaturgi och sånt. Vad var det som fick dig in på det, skulle du säga?
Det hela började när jag gick i högstadie. Egentligen att innan dess så hade jag hade liksom inte varit med i någon dramagrupp eller klubb eller något sånt som barn. Men på sjuan så hade vi något som kallades för temavecka. Där liksom alla fick välja liksom ett eget ämne som de ville fördjupa sig i. Och så fanns det då liksom en liksom teatergrupp. Och tanken var då att vi skulle framföra en pjäs på julfesten liksom veckan därefter. Och jag gick med i den gruppen. Och det var jätteroligt. Och sen nästa år så hade skolan en specialsatsning. De liksom gjorde en musikal som skrev Mika Niemi faktiskt, en i Valhall. Så jag var med i den och jag upplevde, eller jag fick väldigt mycket beröm för liksom mina insatser där. Och det verkar som att jag var bra på det. Så då liksom snöade jag mig helt enkelt liksom in på det. Och sen liksom fortsatte det bara. Och just kopplingen till skrivande, så den har jag nog liksom haft sen jag var väldigt ung. Att jag visste som 20-åring att jag ville bli författare.
Ja, då fortsätter folk i Finland från Helsingfors, Kajsa Niemi, parken kan vi kalla det, eller? Ja, det är Botaniska trädgården, Café Viola. Och vi ska fortsätta prata om teater och dramaturgi där du har ju en utbildning i båda, som du berättade förut.
Och, på sätt och vis, ja.
Just det här med vad teater är och det. För nu håller ju du på med det här året då du utforskar något helt nytt, kan man säga. Och då är det väl att fundera också kring den traditionella teatern. Vad är det och sådana här grejer och om den behövs eller inte. Men har du några uppfattningar om det eller tycker du bara om vanlig teater också? Eller?
Jag tycker om vanlig teater, vad det nu sen är. Mm. Att jag tycker om olika...
Traditionellt?
Ja, att traditionell i den bemärkelsen att man går till en teaterbyggnad en viss tid och sitter där en viss tid och sen går man hem. Jag tycker om det också. Det var någon som jag talade med som sa att det är inte omöjligt att inom snart så kommer liksom teaterföreställningar bara liksom i sig blir allt mer och mer radikala. Det är att folk träffas en viss tid och liksom sitter stilla tillsammans, tysta en viss tid, tittar på någonting och sen går hemifrån. I och med att vi blir mer och mer vana vid att allting liksom, särskilt underhållning är liksom tillgängligt hela tiden. Vi gör liksom Netflix och sånt här. Det är att liksom att den här restriktionen som finns, att den går, det här verket går nu liksom bara den här tiden och den är tillgänglig liksom bara just då. Och om du missar det så missar du det.
Så, som ju en begränsning i en gammal tid när inte de medieformer fanns som vi. Det är ju då det var nödvändigt. Det gick ju inte att göra på något annat sätt. Och ska vi då leva kvar med dem?
Ja, det är det som är frågan. Att jag tycker att liksom, jag ser ingen orsak till att den inte skulle få finnas kvar. Det kan hända att den, liksom, att den kan inte ha samma status eller samma roll som den har nu för tiden. Att den liksom måste dela plats med andra former av teater, vad det nu sen visar sig att vara. Men ju till exempel en föreställning som man kan gå och njuta av när som helst, som man kan beställa på ett eller annat sätt, lite som en Netflix-tjänst.
Är ditt projekt som du nu jobbar med i linje med det här?
Det är nog det på ett sätt. Jag är liksom också, jag har de senaste åren blivit också mer intresserad av just tillgänglighetsfrågor. Jag är då alltså uppvuxen i en familj med en utvecklingsstörd syster som är rullstolsbunden och min sambo är faktiskt också rullstolsbunden med ett annat handikapp. Och liksom via honom så har man fått ett annat intryck av just teaterupplevelser och kulturupplevelser. Det så förstår han att han är från Holland så han förstår inte svenska eller finska. Så det så finns en språklig aspekt till det men också väldigt mycket en fysisk aspekt. Att okej, att vi vill gå sen här föreställningen, fråga nummer A, kommer han in i byggnaden? Hur kommer han in i byggnaden? Använder han samma dörr som alla andra? Eller måste vi kontakta personalen först så att någon släpper oss in via någon bakdörr? Var kan han sitta? Kan vi sitta bredvid varandra? Alla sådana här frågor som jag tidigare aldrig någonsin hade behövt ta i beaktande när jag ville gå på teater, så då gick jag.
och vill jag gå med en kompis. Så då bokade vi två biljetter och så var det med det. Men att med honom så är det ofta mera omständigare. Att alla de här besöken måste planeras. Sen är det inte alltid sagt att teatern har information om sin tillgänglighet på hemsidan. Och då måste man dessutom kontakta teatern skilt och fråga att är det möjligt. Sen kan ju tillgängligheten också variera beroende på föreställningen.
Det tar tid.
Ja. Som jag till exempel inte nu hade tänkt så jättemycket på. Då är jag ändå uppvuxen i en familj som har brottats med tillgänglighetsfrågor i över 30 år.
Men kan man säga att ditt projekt också då har den typen av tillgänglighetsaspekt? Eller?
Ja, alltså, jag är liksom intresserad av att koppla just digitala utrymmen eller rum med liksom fysiska rum. Och just tänkt att om man tänker på att verkligen alla i det här landet bor ju inte i storstadsområden. Och deras liksom, att tillgänglighet för den för liksom, ny teater är betydligt mer begränsad än här. Där vi liksom håller på att översvämma i nya föreställningar och nya texter och allt möjligt. Det är det som intresserar mig. Jag hade ett möte igår med en regissör som heter Maria Oiva. Som har jobbat mycket med digital teater betydligt mer än jag. Hon beskrev YouTube som dagens folkscener. Vilket jag tyckte var väldigt intressant. Hon sa att det finns ju liksom inga scener på samma sätt som det fanns förr. Att jag har nu skrivit en pjäs och nu sätter jag upp den. Mm. Att liksom scener som var öppna för vem som helst.
Ja.
Vilket ju YouTube i allra högsta grad är.
Men det här med bra teater, kan man prata om bra teater tycker du?
Jag tycker att man kan tala om bra teater utgående från sin egen smak. Men också liksom genom att utgå från den utgångspunkt som skaparna har haft och det utgående från de resurser som de har haft tillgängliga och vad liksom deras syfte är. Och det är ju information som man publik inte alltid har. Så det är en väldigt, väldigt svår fråga. Man tittar ju på andra sätt på en amatörföreställning som har gjort av personer som inte har professionell erfarenhet eller utbildning och som kanske har liksom skapat det här kvällstid efter att de har liksom jobbat en hel arbetsdag. Jämfört med en teater som får skattefinansierade bidrag och som har liksom en professionell ensemble som jobbar med det här heltid. Att de har ju andra förutsättningar och då är det också på ett sätt lättare och rimligare tycker jag att ställa.
Den här väldigt öppna synen på kvalitet i så fall, har du med dig den från din bakgrund? Eller?
Så det här är ett perspektiv som jag har lärt mig via mina studier. Att det är liksom ingenting som jag har liksom haft med mig hemifrån. Och sånt, utan jag, har liksom...
jag tänkte med amatörteatern där, ja. Du har ju varit inne lite i den.
Lite, ja.
Men det är inte det egentligen.
Jag skulle inte säga det. Att jag kan vara liksom väldigt sträng i min bedömning att vad jag tycker om och vad jag inte tycker om. Till exempel så tycker jag inte om att känna att jag inte förstår vad som händer när jag ser den föreställningen. Jag avskyr att känna mig korkad. Att jag vill känna mig fiffig när jag ser en föreställning. Vilket är ju liksom, jag vet inte om jag bara kan liksom säga att ja, men det är nu bara min smak. Eller om det är liksom något som jag borde försöka jobba bort.
Men kan man säga när man ser en text i utkast eller en färdig pjäs. Det här känns, nu är det, här är bra dramatik liksom. Här är bra pjäs. Kan man få det intrycket eller?
Jag tycker det. Alltså jag åtminstone märker att jag kan få intryck. Ofta så tänker jag liksom, jag försöker undvika att tänka liksom bra och dåligt. Jag försöker mer att tänka på att är det här intressant för mig eller någon annan? Och varför, på vilket sätt skulle liksom, på vilket sätt kan det här vara äggande och på vilket sätt är det? Äggande. Det är någonting i rytmen till exempel som att okej, det här liksom flyter bra. Jag försöker att komma och tänka på ett bra exempel. Du har kanske inte sett den serie som heter Aikuiset, alltså vuxna, som handlar om unga vuxna som bor i Berghäll. Och det är på det sättet en väldigt liksom skickligt skriven serie, att de här liksom karaktärerna som finns där, de som har skapat den här föreställningen, de måste ha liksom varit väldigt insatta just i liksom den här Berghälls hipster-scenen för att de här liksom, alla de här detaljerna som finns där, som en person som bor i Helsingfors, man känner igen det, man liksom vet att jag gör att så där är det, fast jag aldrig har bott i Berghäll. Och just att hur den här liksom dialogen är skriven, att den är skriven liksom med en, ja, alltså det är bara ett rytmsinne. Det är liksom någonting i musklerna som man känner av när man liksom hör texten. Och jag tror att det är någonting som jag antagligen hade kunnat snappa upp om jag bara skulle ha sett liksom själva dialogen.
Är det någon föreställning eller pjäs som du har läst som du har tyckt wow?
När jag studerade i Dublin så läste jag Adrian Kennedy som en afroamerikansk dramatiker. På 60-talet så skrev hon en pjäs som heter, eller hon skrev flera pjäser, men hon skrev två. Den första heter Funny House of a Negro och den andra heter The Owl Answers tror jag att den heter, eller vad det är, The Owl's Call. Någonting med en uggla.
Okay.
Och jag har inte läst det på väldigt länge, men att den irländska teatern, den baserar sig liksom i en berättartradition och där det finns ett väldigt liksom klassiskt fokus på liksom narrativet. Man liksom berättar historien liksom systematiskt och lugnt, liksom väldigt mycket text. Och sen när man läser Adrian Kennedy, de här pjäserna så baserar sig väldigt mycket på monologform. Och det är liksom ett sånt liksom färgsprakande, starkt, liksom målande språk som på den tiden, liksom när jag var ungefär, vad kan jag ha varit, 21, kändes oerhört radikalt, fast pjäsen då vid det laget liksom var tiotals år gammal. Mm. Så det är liksom, det var en minnesvärd läsningsupplevelse. Jag tar ett exempel till från Irland. Det är 2012 så såg jag en föreställning på den irländska nationalscenen, The Abbey Theatre. En föreställning som heter The House, som handlar om en liksom före detta förmögen familj som har ett stort hus som de måste sälja, för de har inte råd att ha kvar det och det här huset håller på att falla samman. Och de bor i ett litet samhälle ute på den irländska landsbygden. Under pjäsens gång så mördas en av döttrarna i familjen och hennes mördare blir aldrig fast. Och det här då är alltså en föreställning som gjordes liksom några år efter finanskrisen. Och det är att man liksom är fast med ett hus som man inte har råd att betala, som håller på att falla samman. Det är liksom en verklighet som den irländska medelklassen levde med då och kämpar med fortfarande. Det är så den här pjäsen väldigt fint skriven, men sen hela den här föreställningen blev, utanför att vara alltför explicit, återspegla liksom händelser i det irländska samhället på ett sätt som liksom gick, så bara liksom slog en ända in i själen. Och just det här mordet, att den här dottern mördas och ingenting händer. Så det återspeglar liksom också irländarnas trauma, deras finanskrisen, vad den katolska kyrkan har gjort i landet, vad britterna har gjort i landet. Så att det liksom återspeglar det här återkommande traumat. Någonting fruktansvärt hänt och ingen händer och ingen hålls till svar.
En pjäs som vi ska tala helt kort om, det är Tillståndet.
Det är alltså en omarbetning av en pjäs som beställdes av teatern som skulle basera sig på berättelser och upplevelser av finländare som hade haft asylsökande inneboende hos sig och då asylsökandena själva. Att i samband med flyktingkrisen, vågen, vad man nu vill kalla det, 2015, så var det flera finländare som öppnade sina hem och hade asylsökande inneboende hos sig, och en del har det fortfarande, åtminstone i perioder. Och vi samarbetar med en förening som heter Refu Home, som drivs av asylsökande och finländare. Jag skrev då en text baserat på det. Och sen visade det sig att teatern tyvärr inte hade möjlighet att sätta upp en traditionell produktion av texten. Så jag förkortade ner den och skrev om den lite. Och istället så framfördes den då som en läsning. Och det som gjorde den här läsningen unik, eller väldigt ovanlig, var att majoriteten av de här läsningarna framförts i privathem. Att folk har haft möjlighet att beställa den här föreställningen gratis och så kommer den liksom hem till, eller till det, vart den nu har beställts, och så läser skådespelarna upp den. Vad som också gör den väldigt ovanlig för Svenskvillan, det är att tre av de fyra skådespelarna har invandrarbakgrund och alla kan inte ens svenska, men ändå läser de på svenska. Så att det blir att man hör helt enkelt här, texten läsas upp på svenska med ett arabiskt och ett ryskt uttal, eller liksom accent. Så att bara att höra finlandssvenska med ett icke liksom svenskt uttal har varit väldigt intressant och väldigt radikalt. Och just liksom väldigt, jag skulle säga att det är väldigt hälsosamt för oss finlandssvenskar, för vi är liksom just vana vid att höra finlandssvenska, men främst med liksom ett finskt uttal. Det är sällan man hör det med ett annat.
Och det här med att spela hemma hos folk, eller läsa, hur var det då?
Jag har inte varit med på de läsningarna. Jag var med på den första läsningen som ägde rum på Svenska teatern, men inte på en traditionell scen utan i skådespelarnas vilorum. Mm. Alltså på ett sätt ett av de mest privata utrymmen som finns på en teater, att alltid ville ha det där just för att, att på ett sätt liksom också skapa den här upplevelsen med att vi liksom öppnar upp liksom ett, ett slutet utrymme som vanligtvis är lite få personer har tillgång till. Och det intressanta är att den här slutgiltiga versionen som de framförde som läsning motsvarar egentligen mera ursprungsidén än vad den här texten som jag omarbetade gjorde. Att ursprungsidén var att, att någonting så här liksom sitcom-aktigt, för ofta så behandlas liksom invandrarteman i Finland liksom ur en ganska liksom negativ eller liksom sorglig synvinkel. Och det liksom efterlystes någonting lättsammare. Och en del åskådare, den respons som jag har fått och som jag har hört liksom förmedlas åt mig, det är att vissa har provocerats eller kritiserat det här tonfallet och det här slutet, att det, liksom, att det är en fantasi, att det liksom inte är så här som det går till. Och det är det ju inte. Sen har jag också fått liksom motsatt respons, att en av skådespelarna som är asylsökande på riktigt, så hon har sagt att det här är liksom att det här har varit underbart för henne, för att hon sagt att om det här liksom skulle sluta tragiskt, då slutar det med att hon sitter där och mår dåligt. Mm. Och det är liksom någonting som jag också tog i hänsyn till när jag skrev om det här pjäsen, att om jag skriver liksom någonting med ett jätteliksom allvarligt och tragiskt slut, så då sitter skådespelarna och beställaren då sitter hemma hos någon och tänker att ja, det här var ju tragiskt. Och så sitter man där och liksom deppar. Och det är ju, det kan man också göra. Mm. Men det är liksom, det var inte den stämningen som jag ville skapa.
Men för din egen del i framtiden, vad drömmer du om att få göra någon gång?
Som frilansare så önskar man ju liksom alltid på liksom mera trygghet gällande ekonomi och arbete. Men om vi tänker liksom rent konstnärligt, så just önskar jag att liksom att utveckla det här liksom med det här liksom samlande mellan konst och teknologi. Med, det skulle vara jätteroligt att testa att jobba med något spel. Och sen att få någonting uppsatt i Sverige, det skulle vara jätteroligt.
Men om man som lyssnare skulle vilja få kontakt med dig eller följa dig på något sätt, var hittar man dig?
Jag har en Facebook-sida som då hittas under mitt namn, Nina Maria Hägelblom. Så har jag också en hemsida, ninahagelblom.com. Så där, på den sidan så finns det ett kontaktformulär. Sen kan man också skicka ett meddelande åt mig via min Facebook-sida.
Och är det inte något Instagram-projekt?
Jag har också en Instagram-sida där jag liksom har publicerat demon via Instagram Stories med motiveringen att i och med att materialet på Instagram Stories bara är tillgängligt i ett dygn, så då motsvarar man liksom den här, vad heter det?
Teaterns förgänglighet.
Ja, så där finns jag också, så där kan man också följa mig.
Men fantastiskt Nina Maria, jag får prata med dig. Jättespännande och intressanta saker som du har sagt.
Så. Det var väldigt roligt att bli inbjuden.
Det här är podcasten Folk i Finland. Vill du höra fler intervjuer så hittar du dem på totalmedia.com, total med TH. Lyssna också på vårt specialprogram Kulturisterna, där jag tillsammans med Erik Snellman kommenterar samtalen och dessutom funderar kring svenskt och finskt och vad som finns mitt emellan. Hitta även dem på totalmedia.com, total med TH.